Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till ett nytt läsår, läsåret 93-94. Vi är ju studerande allihop, så jag säger läsår. Och det här läsåret har 9 sammankomster planerade, precis som förra läsåret. Och vi ska då idag börja med att jag håller en inledning över ett bestämt ämne, och sen samtalar vi en stund. Och ämnet idag är Jesus och Gamla testamentet. Det blir alltså läsårets första ämne, Jesus och Gamla testamentet. Själv tycker jag att det är ett spännande ämne. Vi får se vad ni tycker när vi har gått igenom en del. Jag kommer att hänvisa till ganska många ställen i Nya testamentet, och har ni ett litet papper så kan ni möjligen anteckna vad jag hänvisar till. Då kan man i lugn och ro läsa det lite utförligare sedan hemma kanske. Nu kommer jag att ganska snabbt gå igenom många ställen, så att det blir kanske för snabbt. Det första stället som jag tycker är viktigt i detta sammanhang, som belyser vårt ämne, det är Lukas 24. Så det skulle ni kunna anteckna. Lukas evangeliums sista kapitel. Lukas 24. I det kapitlet berättas det om att ett par lärjungar är ganska fundersamma. Vad har egentligen hänt med Jesus? Vi trodde att han var verkligen en något alldeles speciellt. Men nu är man bedrövad. Och man har inte riktigt förstått vad som har hänt med denne som man hoppades på. Så berättas det att Jesus, han har stått upp på tredje dagen. Och han vandrar med de här lärjungarna utan att de förstår att det är den uppståndne Jesus av Nazaret. Och det intressanta är då vad Jesus säger till dessa oroade och lite förvirrade lärjungar. Och då tittar jag på den 25:e versen och 26:e och 27:e först. Då sa han till dem: vad ni är oförståndiga och tröghjärtade till att tro allt det som profeterna har talat. Måste inte Messias lida allt detta? Var det inte så han skulle gå in i sin härlighet? Sedan började han med Mose och alla profeterna och uttydde för dem det som var skrivet om honom i alla skrifterna. Det här har ju i högsta grad att göra med Gamla testamentet. När Jesus undervisar lärjungar som inte har förstått vem Jesus är och vad Jesus har gjort, då hänvisar Jesus till Gamla testamentet. Då börjar han med ett bibelstudium. Han använder inte ett enda eget ord, utan han låter skriftens ord förklara vad som har hänt och vem han är. Och ni märker att Jesus menar att skriften kan klara ut det här, skapa klarhet, skriften i sin helhet. Han går igenom alla skrifterna. Han börjar från början. Han börjar med Mose, det vill säga Moseböckerna. Och sen fortsätter han med profeterna. Och profeterna, det betyder Josua och domarboken, Samuelsböckerna och kungaböckerna. Det är de förra profeterna enligt judarnas sätt att räkna. Och sen fortsätter han med Jesaja, Jeremia, Hesekiel och tolvprofetboken. Och sen kommer resten, som ibland har ett eget namn, psalmerna eller skrifterna. Så här ser vi att Jesus hänvisar till Gamla testamentet. Och så förebrår han lärjungarna att de är oförståndiga och tröghjärtade till att förstå till att tro. Det här lär oss att Jesus menar att hans gärning och hemligheten med hans verk och hans person är nedlagd i skriften. Skriften har en alldeles bestämd särställning. Och vi ska se på flera ställen nu som väldigt kraftigt betonar att Jesus och skriften hör ihop. Ett av de ställena är Johannesevangeliets första kapitel. Där kallas Jesus själv för ordet. Och när det heter ordet eller Guds ord så menas alltså skriftens undervisning. Ordet eller Guds ord. I begynnelsen var ordet, så börjar Johannesevangeliet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har ingenting blivit till som är till. Här hänvisas alltså till Bibelns första kapitel. Genom Guds ord har allt blivit till. Och läser vi första Mosebok så vet vi att så står det där. Gud sade. Och genom sitt maktord frambringar han. Gud sade och det vart, sammanfattar psalm 33. Gud befallde och så stod det där. Var det ljus och det vart ljus. Och det som har en sån här kraft att ge liv, att framskapa, det är den makten som finns hos Jesus själv. Han är den som ger liv, precis som ordet vid skapelsens morgon. Johannes säger i Uppenbarelseboken 19:13, när han har en bild av Jesus som en ryttare på den vita hästen, så säger han, ryttarens namn är Guds ord. Så Jesus kallas alltså för ordet Johannes 1 eller för Guds ord i Uppenbarelseboken 19:13. Och det är inte bara aposteln Johannes som framhåller detta, utan Paulus säger samma sak i Kolosserbrevets första kapitel. Jag kan skriva kol.1:15-16. Kolosserbrevet 1, verserna 15 och 16. Där står det: i honom som är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. I honom skapades allting, i himmelen och på jorden, synligt som osynligt, tronänglar, andemakter, furstar, väldigheter eller vad det vara må. Allt har blivit skapat genom honom och till honom. Sen är samma sak igen. Genom ordet, genom honom har allt blivit till. Går vi så tillbaka till Lukas 24, så kan man i 32 versen ta del av lärjungarnas reaktion. De säger: blev inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och lät skrifterna öppna sig för oss? Alltså man, genom Kristus öppnas skriften. Han är liksom ingången i skriften, i och med att han är på sätt och vis skrifterna i kött och blod. Och resultatet när man hittar Kristus, eller liksom ser djupet eller det rätta innehållet i skriften, är att man blir glad eller ivrig. Man får ett brinnande hjärta. Och Lukas evangeliet avslutas ju med de här orden från den 44:e versen. Då undervisar Jesus sina lärjungar och säger: Nu kan ni förstå det jag sade er medan jag ännu var hos er, att allt måste gå i uppfyllelse som står skrivet om mig hos Mose och profeterna och i psalmerna. Här ser ni, har ni hela gamla testamentet. Hos Mose, det är Torah, de fem Moseböckerna. Profeterna, det är de böcker jag nämnde nyss. Och psalmerna, det är resten av gamla testamentet, som ibland kallas för psalmerna efter den första boken i den delen, eller kallas för skrifterna. Där finns det uppenbart, där finns det nedlagt det som handlar om Jesus, vem han är och vad han skulle göra. Och så står det: sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: så står det skrivet, Messias måste lida och på tredje dagen ska han uppstå, och i hans namn ska det predikas omvändelse till syndernas förlåtelse för alla folk. I Jerusalem ska ni börja. Ni ska bli vittnen om detta. Alltså när de ska vara vittnen om Kristus, de ska predika Kristus, det är de samtidigt vittnen om vad som står i skriften. Kristus är så att säga nedlagd i skriften, och här är då skriften öppnade, uppenbarade i honom. Och det ska de vittna om. De ska vara ordets vittnen eller ordets tjänare. Och så kallades ju prästerna för verbi divini minister, Guds ord tjänare. Det är inte alltid man märker det när man lyssnar på radion eller sådär, utan det verkar som man är tjänare till egna hugskott och tankar ibland. Men man skulle alltså lyfta fram och vittna om skriftens vittnesbörd och om Kristus. Jaha, det händer tydligen någonting då när man upptäcker det här, hur Kristus och skriften hör ihop. Ska vi se att Paulus betonar samma sak i andra Korintherbrevets tredje kapitel och 14 vers. Om man skiljer Kristus och skriften åt, så man försöker läsa skriften utan Kristus, man ser inte Kristus, ja då ser man inte vad skriften handlar om, menar Paulus. Det är precis som om det hänger en slöja framför, så man inte ser det egentliga innehållet. Så här skriver Paulus, andra kor 3:14 och framåt: men se, det blev förstockade i hjärtat, ända till denna dag ligger samma täckelse oborttaget över det gamla förbundets skrifter, det är alltså gamla testamentet, när det blir förelästa. Ty först i Krist försvinner det. Ja, ännu idag ligger täckelset kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men om någon omvänder sig till Kristus, då tas täckelset bort. Alltså ser man inte att skriften handlar om Kristus, då är det precis som det ligger ett täckelse över texten. Men när man ser Kristus i skriften och ser att skriften ytterst vittnar om Kristus, då tas täckelset bort. Och då har man blivit en lärjunge, då har man blivit omvänd, som det stod här. Om någon omvänder sig till Kristus, tas täckelset bort. Kristus är alltså ingången till gamla testamentet. Han är alltså inte enligt Paulus och de andra apostlarna en omtolkning av skriften, utan han är skriftens verkliga, sanna innehåll och innebörd. Det är inte frågan om en inläsning, man läser in något som inte finns där, utan man ser vad som verkligen finns där. Den 119:e psalmens ord i den 18:e versen skulle man kunna tillämpa på det här. Där står det en kort bön som lyder så här. Det brukar översätta med öppna mina ögon så att jag kan se undren i din undervisning, eller i din lag. Ordet lag betyder undervisning. Öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag, står det i 1917. Det som är översatt med öppna, hebreiskt ordet gall, betyder avtäck, ta bort slöjan. Gall, dra åt sidan, avvältra, avtäck. Så det betyder ordagrant avtäck mina ögon så att jag kan skåda undren i din undervisning. Det vill säga se vad som egentligen står där. Se det rätta innehållet klart och tydligt. Ja, så ser Nya testamentet på det gamla. Jesu och hans apostlars vittnesbörd om det gamla. Och nu ska jag rada upp en rad ställen som gör det här ännu tydligare kanske. Matteus 5, 17 och 18 skulle ni kunna skriva upp. Där säger Jesus, jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda skriften. Det kunde ju se ut som om han upphäver, därför att själva fullbordan betyder att gamla förbundet tar slut. Det nya förbundet går in. Så, men han upphäver det inte så att det liksom var felaktigt, utan han fullbordade. Lagens krav blir uppfyllda. Offerlagstiftningen fullbordar han en gång för alla, så man behöver inte fortsätta med den. Teokratin under gamla förbundets tid får sin fulländning och fullbordan hos Kristus. Så att nu är det inte en avgränsning mellan folk och folk och mellan det landet som sträcker sig konkret just där och ingen annanstans på jordklotet och andra länder. Det är borta. Skiljemuren faller i och med denna fullbordan. Men han säger, det är inte ett upphävande så att nu kan ni slänga gamla testamentet åt sidan, utan det handlar om honom och hans verk. Så han kommer som skriften kött och blod och fullbordar vad som är utlovat. Och det är viktigt att lägga märke till. I vers 18 så säger därför Jesus, inte en enda bokstav, inte ett jod, det är den minsta bokstaven, eller jota på grekiska, inte ens ett streck på en bokstav ska förgås, säger Jesus. Tänk hur han säger det verkligen tydligt och tillspetsat. Inte ett jota, inte mia keraja på grekiska, inte ens ett streck på en bokstav. Det vill säga han uppfyller de heliga skrifterna till punkt och pricka. Vi möter också i Matteus och på andra ställen de här orden, men jag säger er. Så här har ni läst, men jag säger er. På grekiska, amen gar lego hymin. Men jag säger er. Och då ser vi att Jesus har tydligen en otrolig auktoritet, så han kan säga jag. Det vågade inte rabbinerna, med all rätt. Det är Herren som talar och vi kan bara försöka och ge vidare vad Herren säger. Men Jesus uppträder annorlunda så att alla säger, så han framträder denna rabbin med makt och myndighet och inte som våra rabbiner, inte som våra skrifter. Var har han fått detta ifrån? Redan som 12-åring i templet så vet han vad skriften handlar om, så att de är häpna. Och bakgrunden till detta är ju att han är inte en auktoritet vid sidan av och över skriften, utan i skriften. Han menar sig vara skriftens jag, det vill säga Herren själv. Ofta säger han, jag talar inte av mig själv. Det Herren har sagt, han som har sänt mig, det talar jag. Vad jag sett och hört hos min fader, det talar jag. Och redan som 12-åring säger han, när man hittar honom till slutet: visste ni inte att jag bevarade min fader? Jag och fadern är ett, hör ihop med fadern. Så han är den enda som kan säga jag på detta vis. Jag säger er. Han är skriftens jag. När han säger alltså jag säger er, så är det detsamma som skriften säger. Vad skriften eller vad Herren verkligen säger, det är det här. Och trodde ni skriften, säger han till motståndarna, då skulle ni tro mig, ty om mig handlar skriften. Men nu tror ni inte skriftens vittnesbörd, och därför vill ni döda mig. Vi kan anteckna Johannes 5 kapitel 39 versen. Där säger han om skriften: det är dessa som vittnar om mig. Så Jesus kommer alltså inte med ett vittnesbörd och en lära i strid med skriften, utan han kommer med själva skriften, kött och blod. Skriften vittnar om mig. Och då säger han: ni läser skrifterna. För att rabbinerna och de skriftlärda var ju flitiga. Ni rannsakar skrifterna och menar er i dem ha evigt liv, säger Jesus. Underförstått, det är bra, det har ni rätt i. Men dessa handlar ju om mig. Så det måste vara något fel med ert läsande när ni samtidigt och avvisar det som skriften handlar om. Det är det som är det underliga. Ni forskar i skrifterna därför att ni menar att ni har evigt liv i dem, och det är de som vittnar om mig. Och längre fram i samma kapitel, Johannes 5 vers 45-47: tro inte att det är jag som kommer att anklaga er inför Gud. Den som anklagar er är Mose, han som ni sätter ert hopp till. Hade ni trott Mose, så hade ni också trott mig, ty det är ju om mig som han har skrivit. Tror ni inte på det han skrivit, hur ska ni då kunna tro på mina ord? Här ser ni hur han binder samman sig själv med skriftens vittnesbörd. Det är inte jag som anklagar er, det är skriften. Så hade ni verkligen sett och förstått vad skriften handlar om, då skulle ni tro på mig. Då skulle ni se att det hör ihop. Hur kan det nu vara på det här viset med skriften? Hur kan skriften ha denna särställning? Så den är unik. Det är den som är liksom vittnesbördet om Kristus. Så Jesus hänvisar inte till någonting annat än till skriften när han ska rätta ut frågetecknen och undervisa och hjälpa människor. Och det förstår man av vad Paulus säger i 2 Timoteus 3:16. 2 Timoteus 3:16. Där står det: pasa grafé teoknefstos. Så börjar den versen. Hela skriften, pasa grafé, alla de heliga skrifterna, eller hela skriften, är teoknefstos. Teos betyder Gud, och pnefstos betyder andat. Hela skriften är Gud andad, säger Paulus. Och vad betyder det att hela skriften är Gud andad? Det betyder tre saker, kan man säga. När man talar, då andas man ut. Det är alltså Guds undervisning eller Guds tal. Den kommer från Gud eller inspirerad av Gud. Man andas ut. Och därför kallas ju också profeterna ofta, till exempel Jesaja, för Guds mun. Guds tal, Guds andedräkt. Det är nummer ett. Att det kommer från Gud är utandat, så att säga, av Gud. För det andra, att det har Guds ande. Mina ord, säger Jesus, och skriftens ord, de är levande, de är kraftiga. Guds ord, heter det i Hebreerbrevet 4:12, är levande. Det vill säga att det har ande och liv i sig. Levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Och Jesus säger om sina ord, de är ande och liv. När det är utandat av Gud har det också Guds kraft. Guds ande allt jämt i sig. Så Guds ande talar genom skriften. Och för det tredje så har skriften makt därigenom att ge ifrån sig sitt liv, sin ande. Genom ordet får man liv. Genom ordet får man Guds ande. Så anden och ordet knyts samman. Och eftersom det är så här så är skriften nyttig. Den är mycket nyttig. Och det säger Paulus här i 2 Timoteus 3:16. Hela skriften är inandad eller utandad av Gud. Och därför nyttig, säger han. Därför nyttig. Och då frågar man, till vad då? Till vad är skriften nyttig? Birgitta kanske ska stänga om så inga obehöriga går in här. Ytterdörren står öppen. Varför är skriften nyttig? Eller till vad är den nyttig? Och då nämner Paulus tre saker. Den är nyttig till undervisning och till överbevisning. Det nämner han som nummer ett. Till undervisning och till överbevisning. I en del översättningar står det bestraffning. Ordagrant betyder det överbevisning. Och då frågar man, om vad då? Och det kan man säga av sammanhanget, det är om vårt läge. Om ditt och mitt verkliga läge, om vår synd. Och nummer två är då att skriften är nyttig till upprättelse. Den lämnar oss inte där slagna, liggande i diket. Som den slagne mannen i berättelsen om den barmhärtige samariten. Utan nummer två är att den är nyttig till upprättelse. Den enda räddningen eller upprättelsen finns då i Kristus. Och slutligen nummer tre, den är nyttig till fostran i rättfärdighet. När alltså en syndare genom skriften har blivit upprättad, genom Kristus har blivit försonad med Gud, då följer för det tredje vandring med Gud, eller ett liv i Guds fruktan, eller fostran i rättfärdighet, som det här står. Till detta är alltså skriften nyttig, menar Paulus. Om vi nu går och tittar på hur apostlarna och andra runt omkring Kristus tillämpar det här. De ska nu ut och vittna om Kristus. De ska förkunna, predika. Hur gör de? Jo, vi ser att de hämtar materialet från Gamla testamentet. Inte bara när de talar till judarna, för de är ju förtrogna med Gamla testamentet, utan också när de predikar för hedna kristna. Det är ganska förvånande. De förutsätter en enorm kunskap i skriften. När Maria ska lovprisa Gud, Marias lovsång som ni säkert har läst många gånger, så lägger ni märke till att ordalagen är hämtade från Gamla testamentet. Hela hennes lovsång är uppbyggd av ord och satser från Gamla testamentet. När apostlarna predikar enligt apostlagärningarna, då hänvisar de i ett kör till Gamla testamentet. Och vi kan titta på några saker. Det fanns en nubisk eller etiopisk hovman som hade varit i Jerusalem och var på väg hem därifrån enligt apostlagärningarna 8. Han sitter i sin vagn och läser Jesaja-rullen. Men han förstår inte vad det handlar om. Det är apostlagärningarna 8:26. Han har inte förstått det här som vi sa förut, att skriften vittnar om Kristus. Och så kommer då Filippus i samspråk med honom Och Filippus frågar den här eunucken eller hovmannen: förstår du vad du läser? Ska ta och citera det. Det är 8, från 30:e versen. Det står att Filippus hörde att mannen läste profeten Jesaja. Av det förstod att man i regel läser högt på den här tiden. Vi läser ju ibland tyst. Och då sa han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna förstå om ingen förklarar det för mig? Så bad han Filippus stiga upp och ta plats bredvid honom. Men skriftstället som han läste var detta: som ett får fördes han bort att slaktas, som ett lamm som tiger inför den som klipper det, så öppnade han icke sin mun. Och så vidare. Och så står det att Filippus börjar nu med utgångspunkt från detta skriftens ord att lät honom höra evangeliet om Jesus. Filippus visste att det här handlar om Jesus, och så visar han det för den här hovmannen. Och vad behövs det nog mer sen? Ja, han ska väl bli tränad ett par, tre år. Nej, det står inte. Har han tagit emot skriftens vittnesbörd, då har han liksom hittat hem, då har han fått liv. Så då står det här: är det något som hindrar att jag blir döpt? Och så blev han döpt. Så befallde han att vagnen skulle stanna, och båda steg ned i vattnet, Filippus och eunucken, och han döpte honom. Så vidare. Så det är själva hemligheten, själva livet, Kristus i skriften. Bläddrar vi fram till 13 kapitlet, 13, Apostlagärningarna 13, från 27 versen, så kan vi se hur det står där. Ty folket i Jerusalem och deras rådsherrar förstod inte vem han var, alltså Jesus. De dömde honom och uppfyllde så profeternas ord: det som man föreläser var sabbat. Ser ni, det som står i Gamla testamentet går i fullbordan med Jesus. Till och med vad fienderna gör. Fast det inte fann någon laglig grund för en dödsdom bad Pilatus att avrätta honom. När det fullbordat allt som var skrivet om honom. Ser man betona att det som sker, det var redan skrivet. Och när det var fullbordat allt som var skrivet om honom, tog man ned honom från korset och la honom i en grav. Och nu kommer jag ihåg när Jesus själv hänger på korset, hur han säger: jag törstar. För att allt skulle fullbordas som var skrivet. Och det står att de delade hans kläder mellan sig för att det skulle fullbordas som stod där och där. De gav honom ättika att dricka för att det skulle fullbordas hela tiden. Och när allt är fullbordat, så heter det är fullbordat eller fullkomnat. Och han lämnade ifrån sig sin ande. Han gav upp andan. Och här kan man fortsätta att läsa hur det betonas att det är skriften som fullbordas i skeendet med Jesus. Och då är det inte så underligt att Paulus, när han ska försöka eller ge vittnesbörd inför Felix, prokuratorn som har hand om honom när han är tagen till fånga, säger rakt ut så här: men det erkänner jag, att jag tjänar mina fäders Gud genom att följa vägen med stort V. Då vet vi att han menar Kristus. Så de kristna kallades ju i början bara för de som håller sig till vägen, eftersom Jesus hade sagt: jag är vägen. Istället för att säga de som rättar sig efter det budet och det och det och det och det och det och det, som var typiskt då för rabbinerna, som säger: Kristus är våran väg. Han är vägen, sanningen och livet. Och jag håller mig till vägen, den som de kallar för ett parti. Jag tror på allt som är skrivet i lagen och profeterna. säger han. Så han vill alltså stryka under att han håller sig till skriften, inte att han har tagit en väg vid sidan av skriften. Och det är den kristna uppfattningen. Och Paulus kan uttrycka det så: det vi förkunnar, det är vad skriften lär, och icke utöver vad skriften, vad skrivet är, har Paulus som princip. Icke utöver vad skrivet är. Alltså kom inte med fortsatt uppenbarelse, inte med nya tillägg, utan endast det som skriften lär. Och skulle ni slå upp första kor 15:1-11, så skulle ni se hur noga man är att hela tiden stryka under att det vi nu förkunnar, det är vad skriften lär. Det här hände enligt skrifterna. Jesus dog enligt skrifterna. Jesus uppstod enligt skrifterna, och så vidare. Och det här kommer också fram i breven. Om jag ser att tiden går så fort här, jag tar några exempel. Romarbrevet börjar så här: Paulus, tjänare åt Kristus Jesus, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium, det som han för länge sedan i de heliga skrifterna utlovat genom sina profeter, evangeliet om hans son, och så vidare. Lägg märke till det jag kommer med. Det är det som för länge sedan är utlovat i de heliga skrifterna. Kommer inte med någonting nytt, utan berättar om hur skriftens vittnesbörd har visat sig vara sant och har gått i fullbordan. Och längre fram i det här brevet, om jag citerar Romarbrevet 15, vers 4, så säger Paulus så här: allt det som skrivits för så länge sedan, och då tänker han alltså på Mose, profeterna, psalmerna, det har nämligen skrivits till undervisning för oss, för att vi genom den ståndaktighet och den tröst som skrifterna ger oss ska hålla fast vid vårt hopp. Jag kunde också citera 1 Petri 1:10-12 och 20:21, men det kan ni anteckna. Jag hinner inte gå igenom de ställena. Ja, vi får försöka. Ett par saker till då skulle jag vilja nämna, och det var Paulus säger i Filipperbrevet 2. Han säger att Jesus har det namn som är över alla namn, och det tror jag har talat om förut med er. Det är alltså namnet jag är, alltså Guds eget namn. När Moses skulle ange vem som har sänt honom, och han frågar vad ska jag säga, så säger Gud: så ska du säga, jag är, har sänt mig till er. Så det är det höga namnet som man inte vågar uttala, utan säger istället som ersättning Herren, både i gamla och nya testamentet. Man säger namnet Herren som en omskrivning, och då menar man namnet över alla namn. Och då kan vi se här hur Jesus betonar att han är just skriftens herre, Herren själv. Därför kan han säga: jag säger er. Johannes 8 kapitel, hela det kapitlet kan ni, om ni hinner, läsa noggrant hemma. Från den 21 versen, där ger jag några citat. Jag kan läsa så här: åter sa han till dem: jag går bort, och ni ska söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Då sa judarna: han tänker väl inte ta livet av sig, eftersom han säger dit jag går kan ni inte komma. Han svarade dem: ni är här nerifrån, jag är från ovan. Ni hör hemma här nere, jag hör hemma där ovan. Ni är av denna världen, jag är inte av denna världen. Därför sa jag er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, att jag är Herren, alltså, att jag har namnet över alla namn, att jag är ett med Fadern, då kommer ni att dö i era synder. Då frågade de: vem är du? Jesus svarade dem: det jag sa från början och säger nu igen, det är mycket jag har att säga om er och döma om er, men han som har sänt mig, han talar sanning, och vad jag har hört av honom, det säger jag till världen. De förstod inte att det var om fadern som han talade till dem. Då sa Jesus: när ni har upphöjt människosonen, så ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar det som fadern har lärt mig. Och den som har sänt mig, han är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, och så vidare. Här ser ni hur han betonar samhörigheten med fadern, och att han har själv namnet över alla namn. Om jag hinner vill jag också citera Hebreerbrevet 10, vers 6 och 7, som är ett citat av Saltaren 40, vers 7 och 8. Där står det: brännoffer och syndoffer ville du inte ha. Då sa jag: se, här är jag. I bokrullen står skrivet om mig. Jag kommer för att göra din vilja, o Gud. Och sen skrivs det då längre fram hur Jesus är fullbordan av hela den gammaltestamentliga offertjänsten. Och han är det som offren predikade om. Och en fullbordan, så att man behöver inte offra mera, utan nu har han en gång för alla offrat sig för alla människors synder. Och på det sättet uppfyller han, fullbordar han skriften. Som avslutning då helt kort. Leder det här till att man säger om Jesus: du har det eviga livets ord. Precis som man säger om Gud är den enda livgivaren. Och Jesus säger: mina ord är levande, är ande och liv. Om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar, och sanningen ska göra er fria. Och Jesus säger i Johannes 8:47: den som är en lärjunge, den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord. Den som har ordet har livet. Eller den som har sonen har livet, det blir detsamma. Om någon älskar mig tar han vara på mitt ord, säger Jesus i Johannes 14:23. Och likväl är ordet inte mitt, utan han som har sänt mig. Alltså det är skriftens ord och hans ord som är ett och detsamma. I sin överste prästliga förbön i Johannes 17 säger Jesus: jag har givit dem ditt ord. Och i 17:17: ditt ord är sanning. Och när det sen talas om hur ordet då går ut, så har det makt att ge liv och skapa lärjungar. Och för att det ska bli lärjungar, och för att lärjungarna inte ska avfalla, så heter det: låt Kristi ord verkligen bo ibland er. Kolosserbrevet 3:16. Guds ord har makt att föda på nytt. 1 Petri 1:23. Födda på nytt genom Guds levande ord. Herrens ord förblir evinnerligen. Mer hinner vi inte nu. Ja, det här ger kanske en grund för lite samtal.